Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, då var vi tillbaka igen. Alltså en vecka går så himla fort, särskilt när man har miljoner saker att göra. Men det är väl knappast någon ny info som du tappar hakan över, tänker jag. Jag har precis flyttat och jag glömmer varje gång innan jag flyttar hur himla jobbigt det är att göra det. Allt tar mycket längre tid än vad man tänker sig och man har mycket mer grejer än vad man kommer ihåg att packa ner. Och dessutom när jag precis har flyttat in någonstans och inte riktigt kommit i ordningen som är där jag är nu, så stressar jag upp mig så himla lätt för både det ena och det andra. Stress har verkligen varit ett återkommande tema den senaste veckan i mitt liv och jag stressar över allt. Men sen vet jag också att jag stressar upp mig extremt lätt för allt möjligt, för att jag är liksom motsatsen till en tidsoptimist. Tidspessimist kallas det väl då. Jag tror aldrig att jag ska hinna med någonting. Och det är inte så konstigt att man blir stressad då. Men det är väldigt lätt att börja rucka på nyttiga rutiner i såna här perioder, för man tänker ju att det hinner jag inte med just nu. Men alltså helt ärligt, man har alltid tid att ta till exempel 2 minuter för att djupandas och hinna tänka efter innan man agerar på någonting lite för impulsivt kanske. Eller man har alltid tid för att ringa det där lilla samtalet till en kompis för att kolla läget med den personen för att komma ur sig själv lite grann. Och med det må genast mycket bättre själv också. Eller för att helt enkelt bara ta den där vilan och pausen som både kropp och knopp verkligen behöver i stressiga lägen i livet. Man hinner alltid känna efter lite grann och känna efter vad behöver jag just nu för att må så bra som möjligt. Behöver jag verkligen ta allt det här på så himla stort allvar? Men det är någonting som jag verkligen måste påminna mig om hela tiden när jag är inne i den här stressstormen. För den vill ju bara säga till mig, du kommer inte hinna någonting alls och det är katastrof och det kommer bli skit, alltihop. Men det är ju inte sant. Det är inte sant bara för att mina tankar säger att det är så just då. Jag hinner det jag hinner, gör det jag kan och mer än så kan jag ju inte göra. Lättare sagt än gjort förstås, men det är något som jag i alla fall försöker öva på. Den där acceptansen och tilliten kring att det blir som det ska. Och precis som flyttkaoset där hemma, där allt är en röra, huller om buller just nu, så kan väl det på något sätt representera lite kaoset i mitt liv just nu också. Jag kommer liksom sakta men säkert i ordning, mer och mer med tiden. Men jag måste ha tålamod med den processen också. Stressar jag så blir jag inte alls nöjd med inredningen till exempel, och då kanske jag inte kommer trivas där i längden. Men tar jag liksom ett steg i taget, en sak i taget, så blir det mer hållbart, fint och trivsamt. Alltså vad klok och vis jag låter nu, eller hur? Jag kan säga att så klokt och vis låter det knappast i min hjärna hela tiden. Men det kan verkligen vara väldigt små men triggande faktorer som kan sätta igång den där stresskarusellen. Och nu när jag inte dricker längre så kan det till exempel vara sociala tillställningar som kan vara de här triggerna. Alltså typ fester och events och så vidare. Hur beter man sig? Kommer jag ha något att prata om med de här människorna? Hur minglig är ens nykter? Kommer det vara massa fulla människor där? Hur beter jag mig kring dem? Och efteråt så kan jag få stress av att tänka på, oj usch, sa jag något konstigt till den där personen som jag träffar på den där festen nu? Ja, du vet. Hjärnspökena kan minst sagt vara väldigt många och det är förstås skitjobbigt. Men jag kan åtminstone hantera det bra mycket bättre nu när jag inte dricker längre. Förut så hade jag ju bara försökt att dricka bort stressen istället och ja, det är väl känt att sånt slutar aldrig bra. Men det kan ändå vara jobbigt att hänga på ställen som nykter där man vet att det kommer vara mycket alkohol och fylla. Men det kan faktiskt också vara rätt så underhållande ibland också. Och några som har hängt ute nyktra på såna här ställen väldigt mycket, det är dagens gäster. Fast de är bra mycket mer ruttade på att vara ute nyktra än vad jag är, kan jag säga. Och många andra. För nu idag så ska vi oss in i branschen där många fulla människor hänger. Ett rum där vi som nyktra till en början kanske kan känna oss väldigt, väldigt obekväma och kanske till och med under hela tiden av vår nykterhet. Men den platsen jag pratar om, det är baren. Gästerna idag är mina kära kompisar som driver podden Hänt på restaurang. En podd om restaurangliv för alla som besökt en restaurang eller bar någon gång i livet helt enkelt. 2 av 4 från den här podden gästar i dagens avsnitt och det är Charlie Petrelius som har en lång erfarenhet av att jobba som bartender och servitör på väldigt många olika ställen. Allt från nattklubbar i London och Visby till mindre intima barer och finare restauranger. Sen har vi också Henke DJ Hongel Olsen som har en ännu längre erfarenhet av att jobba just som DJ på både nattklubb, festivaler, restauranger och på massor andra olika events. Med andra ord så ligger de inne på minst sagt en guldgruva av spaningar och observationer när det kommer till just hur människor, fulla och nyktra, beter sig när de är ute. Och det är det här som vi ska höra allt om, men också om hur det är att vara på den där andra sidan när ens arbetsplats alltid är fullt av just fulla människor. Och jag ska säga det också att även fast det kanske finns väldigt mycket skam kring hur man tidigare har betett sig när man varit ute och varit lite för full för sitt eget bästa, så kan man ju vara tacksam för att man kanske inte är där längre än idag. Och mycket det handlar ju om att man faktiskt ska kunna skratta åt hur man har varit och åt sitt förflutna också. Och det är precis det som vi gör i det här avsnittet. Nu kör vi! Har ni gått fel eller varför är ni här?
Jag har gått helt vilse. Jag har försökt att ta mig ut ur den här byggnaden i 2 dagar nu. Jag har gått vilse hela tiden.
Ja, men jag menar ni är...
Släpp ut mig, sa jag!
Annars så brukar man ju höra er prata färnet och den ena spritsorten efter den andra. Precis. Och sen så kommer ni hit till min podd nu.
Ja, precis. En snabb höger vänster och så hamnar vi här.
Vi får prata om dagen efter.
Ja, men jag fattar varför ni är här i alla fall.
Mm.
Så att jag kanske ska berätta det för er.
Det vore jättetrevligt, för vi sitter här som så frågetecken. Hej, vill ni komma och prata nykterhet? Fuck.
Det är lite konstigt att jag bjuder in mina kompisar på Hänt på restaurang kanske till att prata nykterhet. Men jag, om man hör förklaringen till det så är det väldigt självklart.
Okej, okay, berätta.
Ni har ju tillsammans kombinerat x antal år inne i krog- och barbranschen.
Yes.
Hur många år skulle ni tippa på att det är du?
Mellan tummen, nu rör vi 35.
Jag har 35 själv.
Ja, så då har vi 47 år tillsammans då.
Det är ganska mycket.
Mm.
Ja, men det springer iväg.
Det springer iväg.
Tiden rinner iväg. Mm.
Och jag tänker att de här 47 åren så måste ni ju ha varit nyktra på jobbet i några av de åren.
Ja, jo, herregud. Eller ja, jag kan inte svara för Henke. För...
Jag har svårt att säga det faktiskt. Nej, men det är väl klart att man har kanske... Nej, men fram tills jag var typ 18...
Fram tills du var 18?
Så var jag, nej, men jag började spela väldigt tidigt. Jag jobbade som diskjockey. Och jag har spelat på krogen sedan jag var 14.
Jo, men man får inte dricka alkohol när man är 14. Så du menar att du var nykter fram till att du faktiskt lagligt fick supa på jobbet?
Ja, många i min omgivning. Jag är lite äldre. Det var en annan tid då. Jag är 47 år gammal. Men det var en annan tid. Så fram tills jag var 18-19 någonstans där så var jag i princip alltid nykter. Mm. Det var någon turné sådär som man svirade till på. Men överlag så drack jag väldigt lite.
Så du menar att du har, sen du var 18 år, druckit varje gång du har jobbat?
Nej, självklart inte. Men det är lite som om du sätter framför bilden av ett rockband, vad de ska ha för att komma till din nattklubb. Mm. Jag lovar att du kommer ha en backe öl med på den raiden.
Absolut. Mm.
Ja. Och lite samma blir det inom DJ-världen, att det ingår liksom lite av någon oklar anledning. Jag vet inte varför det är så.
Någon oklar anledning. Det är...
Och jag spelar inte speciellt mycket bättre när jag är full heller.
Alltså det jag försökte komma fram till med allt det här, det
ja, klart.
Vilken utläggning.
Ja. Det jag försökte komma fram till var att ni båda har varit nyktra också väldigt mycket.
Ja, självklart.
I de miljöerna. Tack, då har min ledande fråga lätt någonstans. Men alltså, när man får ändå, alltså, du får din bucket, vad säger man? Det är liksom helt okej för dig att dricka förstås. Men är det samma sak för dig, Charlie, som har jobbat som bartender mycket? Är det en sån grej att bartenders får dricka på jobbet eller gör
nej,
man bara
det får, inte i Sverige. Nej. I Sverige får man inte. Sen så är det ju folk som tar lätta lite på de tyglarna i vissa aspekter. Jag personligen jobbar inte full och har bara gjort det en gång under min 12 år långa karriär. För om jag blir full så vill jag kunna slappna av. Och jag tycker det är ganska obehagligt när man är full och lite slir och ska behöva koncentrera sig.
På att neka folk.
Ja, så jag testade det en gång och sen så aldrig igen.
För det gick ingen bra, eller?
Snarare att jag tyckte att det var skitjobbigt och var lite småslirig och stå och försöka leverera bakom baren. Och sen så kan jag ju säga att min chef var inte supernöjd med mig heller. Men nej, jag har aldrig gillat det riktigt. Men i USA så är det ju, där måste du mer eller mindre dricka. Det heter social drinking. Så du måste
på
ett par enheter per arbetspass.
Är det sant?
Ja.
Va?
Framförallt på lite mer högprestigeställen så är det obligatoriskt att du dricker på jobbet.
Det låter ju livsfarligt, för att det är också så många i den branschen som är alkisar.
Ja.
Och om inte annat blir det när man jobbar i den branschen. Och då blir det ju jättelegit att bara fortsätta att hålla på med jättekonstiga beteenden kring alkohol. Det låter ju livsfarligt.
Ja, det är inte toppen. Men där är ju en helt annan inställning till det, att du dricker inte för att liksom vara helt superslir, utan du dricker för att vara lite skön med gästerna och flörta lite och få lite bättre dricks. Så där är det en annan inställning.
Ja, alltså jag har jobbat i bar en gång i mitt liv. Det var på en nation i Lund när jag pluggade där.
Hell yeah.
Värsta upplevelsen jag haft i hela mitt liv, tror jag. Jag önskar att jag var full då, kom jag ihåg att jag tänkte, jag drack ju på den tiden. Och bara kände så här, jag kommer bara ihåg, alltså det starkaste minnet jag har är att jag ska börja mitt pass. Och det var ju liksom runt så här 10-11 när det är väldigt många i de här barerna på de här nationerna. Kommer in till en vägg med folk och det bara hänger folk över baren och typ skriker. Jag bara, hjälp, jag vill bara springa ifrån eller dricka själv. Det var fruktansvärt att vara på den sidan. Alltså.
It takes some getting used to.
Ja, stor eloge till er som har varit i den branschen så länge och kunnat vara nyktra liksom.
Ja,
men kan det, jag tänker ändå, eftersom att man ändå får se så mycket, för bara av de gångerna som jag har varit ute nykter så ser man ju på saker och ting på ett helt annat sätt när man är ute versus när man dricker. Kan det inte också bli ganska typ, nu pratar vi precis om att det är många som blir alkisar när de jobbar i den branschen, men det tycker jag är lite konstigt, för borde man inte snarare bli lite avskräckt?
Lite äckligt.
Ja, bara, alltså, är det så där jag beter mig?
Både jag, alltså man tänker väl kanske inte riktigt på sig själv när man står och kollar ut det här. Det finns någonting som vi kallar för bartenderögat. Det innebär att när man står i en nattklubb och det är 100-1000 pers där inne, om det händer någonting där inne så har alla bartender sett det. Av någon anledning. Så man kan prata liksom efter passet. Bara, såg du det där? Ja, jag såg det i det hörnet. Såg du vem den här tjejen strulade med? Ja, jag såg det där också. Så man ser allting av någon märklig anledning. Och det som du säger, det är äckligt.
Vad är det man ser typ då?
Allt, som inte... allt. Alltså, den snygga tjejen som gick förbi, vem hon strulade med. De där som började gruffa i hörnet, hon som spillde sin drink. Alltså du ser allting. Allting som händer framför dig. Det är som en stor liksom, plasmaskärm. Så man ser allting. Och man blir väldigt, i vissa aspekter blir man ganska avskräckt. Men jag tycker nästan att det är jobbigare att jobba på mindre barer än stora nattklubbar skulle jag säga. För där ser man, framförallt om man har stammisar, där kan man se en ganska tydlig tragik från, eller jag har sett ett par gånger, från en välfungerande individ som dricker mer och mer, om man ser den här smärtsamma förändringen när man går ner i alkohol.
Alltså att den här personen går från att vara en rätt så trevlig person och sen så
ja, precis. Både över en kväll men också över tid kan man säga det. Men framförallt över en kväll kan man tycka att det är skitjobbigt. Att det kommer in en person som är supertrevlig och så i slutet av kvällen så är han asdräglig. Eller tjejer också asdräglig och sitter och gråter eller stöter på den här 13-åriga tjejen som är där med sin morsa. Alltså det är bara skitäckligt i vissa aspekter.
Så, vad jobbigt att veta det också. Alltså, nu kommer den här personen som jag vet kommer bli jättedräggig. Liksom.
Ja, precis. Det, men där, i många lägen får man ju bara svälja det. Han bara, fan, jag skulle vilja dricka öl. Ja, idag igen alltså.
Jo, men alltså, för att det är ju också så här många som dricker sig som tycker att de är så himla att man har koll på läget trots att man är så full och man tror att man är så himla diskret fast man absolut inte är det. Massor sådana grejer måste ju vara med sådana människor
herregud.
Också.
Men där kan man väl också med lite självinsikt inse att det handlar om mig också. Jag är fruktansvärt dålig på att vara full. Alltså riktigt, riktigt total kass på att vara full kan jag säga.
Så du har lite medkänsla för de här människorna.
Ja.
Charlie har vit bälte i fylla.
Ja. Men när man liksom, när man pratar efter arbetspasset med några kollegor och bara fan den här snubben gjorde bort sig, man bara jävla pajas, och så tänker man själv bara fan det där gjorde jag förra helgen.
Vad kan det ha varit då till exempel? Outa det här nu Charlie, kom igen. Det blir kul.
Jag ska out. Alltså jag har en förmåga att säga mycket dumma saker av någon anledning, för alla mina filter verkar försvinna. Och jag är också legendariskt vrålkass på att stöta på folk när jag har fått i mig lite för mycket. Och man tycker man är liksom Don Juan, men
kör
det är liksom
den
Don Johan.
Kina kexet och det här och
ja, men alltså, du ska bara veta katastrofala raggningsförsök jag har gjort. Det alltså jag med lite respekt för mig själv så kommer jag inte säga allt.
Inga kommentarer.
Men det är liksom
alltså.
det av 10 försök så är det ju 10 missar. Så man kan hacka på fulla människor, men jag är fan i mig bland de sämre.
It only takes one.
Ja, men du Henke måste ju också ha sett ganska mycket folk på dansgolvet, tänker jag, som liksom
ja.
Både tänker kanske att de dansar väldigt, väldigt snyggt, för att jag har nog varit den här personen som så fort jag fått i mig några enheter tycker att jag är ju bättre än Michael Jackson på att dansa typ. Men sen om någon ser mig så tror jag inte att det ser ut som MJ, utan förmodligen.
Men det finns ju det här begreppet fuldans.
Men det är ju charmigt.
Ja, till viss grad.
Men det måste ju ändå vara skillnad på de som är fulla och tror att de är bra på att dansa, ja, och de som faktiskt fuldansar för att det är kul. Alltså det är så här,
ja,
dräggdans och icke-dräggdans.
De här idioterna som försöker skapa en ring runt sig. Ja. Och bara, kom igen, släpp in.
Ja, jag spelade på en företags spelning här för, ja men det var i vintras. Och då var det chefen som jag såg att han redan vinglade, och han var utklädd till Elvis. Han hade en sån Elvis-kostym på sig. Han var väldigt korpulent. Och han hade fått för sig att han skulle dansa Loreens tattoodans. Så han
inte den där och liksom kravla på backen? Och, okay.
Så att han tvingar 2 anställda och står med ett upp- och nervänt bord över honom som de höjer och sänker medan han ålar på macken.
Åh, herregud.
Och det där är jag så övertygad om att han hade låtit bli om han hade varit nykter.
Ja, det tror jag också. Jag tror inte att
det var en syn för gudarna. Hela mitt dansgolv dog och det gick inte att få tillbaks. Folk gav upp liksom.
Men det känns som även i ett fullt tillstånd. Varför i helvete väljer man den låten?
Ja.
Men du körde ändå på den glatt.
Det var han som betalade, så jag hade inte val.
Ja, det är sant.
Hörru Jörgen, den här är för dig. Kom igen nu.
Men det måste ändå vara svårt att vara i den positionen då som ni är, när ni ser så fulla människor. Har ni slängt ut folk?
Oh ja.
Ja, absolut. Oh ja.
Men är inte det också jobbigt när man vet att nu vet man inte vart den här personen kommer försvinna?
Alltså, nej, alltså ofta när du kommer till den nivån att du tvingas slänga ut någon, då är din sympati för den här människan, den är borta.
Ja.
Alltså den är bortblåsen. Men ibland så känner man också, fan den här personen kommer må skit imorgon. För vissa saker, alltså vissa anledningar till att bli utslängd, den kommer lämna sår imorgon bitti.
Jag kan tycka att det är jobbigt när det har hänt att jag börjat slänga ut vänner som jag har känt under lång tid, därför att de kan inte bete sig på fyllan. Och då,
vad det, jobbigt.
Ja, men det är jättejobbigt. Och den kan jag tycka är dryg att handskas med, men också viktig att man inte liksom ser mellan fingrarna bara för att det är en vän.
Mm. Mm.
Det hade jag faktiskt för många, många år sedan, så var det en klok man, min barchef, som pratade om just det här när man slänger ut folk. Att det är ett tecken på när poler behöver hjälp, mm, än när man inte känner ångest dagen efter. Men när man stöter på de här Östermalmshäxorna som ska ha sitt 17:e glas chablis, då
slänger du ut dem då?
Nej, men bara när man säger nej och de, man ser det liksom bli totalt stötta och jag tänker inte ta det här. Nej, skit jag i. Varifrån?
Så det har varit att man får mucka mycket gräl för folk, ja, såklart, som är fulla. Och säger, nej, jag är inte full.
Men man har ju reagerat på det själv när ni får ett nej i baren. Ni vet inte hur ofta ni har blivit nekade. Men första respons när man blir nekad i baren är ju, va? Jag?
Ja, men jag
även fast man liksom har stått och kollat sig själv i spegeln i 45 minuter och bara, shit. Så det blir ju alltid, det är väldigt få med, om det är någon överhuvudtaget som kan ta ett nej och bara nej.
Mm, man blir jättestött och bara, ursäkta. Och sen så dagen efter bara, okej, jag var... Ja, det var nog ganska bra.
Du är bakis och sitter och vältrar i 4 margarita-pizzor som du har beställt på Foodora.
Ärligheten hos vakterna när de bara, hur mycket har du druckit ikväll? 28 öl!
Nej, men det... liksom, inte nog med att man ser då mycket, mycket kul, så måste man ju också höra ganska mycket, för ni blir ju lite terapeuter. På ett sätt.
Jag blir inte det.
Blir du inte det? Till dig vill de bara komma fram och
önska låta. De vill bara jag ska låta, eller komma in i DJ-båsen och stå och fäkta med näven. Ja, det är precis. Det enda de vill.
Spela Macarena.
Ja. I love you.
Är det Macarena som är den vanligaste låten, skulle du säga?
Ja, herregud.
Carola ska jag säga.
Är det Carola fortfarande?
Allt med Carola.
Både från fulla och nyktra människor, eller?
Nej. De nyktra människorna brukar vara ändå lite mer in the flow, liksom vad som är på dansgolvet att känna in. Men när de kommer fram och önskar Carola och det är liksom, du är mitt i ett house-set, då vet du att okej, här har det spårat ur.
Drar du på Carola då, då är det 10 slipsar i pannan och står och liksom.
Men folk som är nyktra, de säger aldrig saker som: alla vill höra den här låten, du måste spela den nu. Vi ska gå strax,
ja,
så du måste spela den nu. De säger inte såna saker.
Ja.
Så att, säger man det, då vet man att okej, det är vattendags för dig.
Ja, precis.
Men det måste ändå vara att folk kommer och försöker fjäska lite för att få igång liksom låtarna de vill ha. Eller?
Jo, det vanligaste det är att om det är ett sällskap på säg 5-6 personer, då är det en som går fram och önskar en låt som är helt off från det man spelar just då. Och så säger man att nej, jag kan inte spela den tyvärr. Och det kan vara en sån här, säg Macarena. Det är ingen som önskar Macarena från frivilliga under kvällen.
Men det är då de kastar in här också. Alla vill höra den här. Jag har kört en snabb handuppräckning och alla 100% vill höra den här låten.
Och så säger man nej. Och så går det 2 minuter. Så kommer fram en annan person som också önskar Macarena. Okej, du är från samma gäng alltså. Jag har redan sagt till din kompis här att det kommer inte bli någon Macarena. Och så går de iväg. Och sen så går det ytterligare några minuter, så kommer en tredje fram och bara, ja, Macarena. Det är som att de skickar fram för att de ska tro att hela dansgolvet vill ha Macarena.
Vi är ens inte att vi tre står i ett hörn här och skickar fram en i taget.
De är värsta armén som kommer liksom, har en plan, gameplan.
Ja, och när den fjärde eller femte kommer fram, då brukar jag ofta ruttna ur och säga, kom igen nu. Nu har ni alla snart gått ett helt varv och önskat den här låten. Ja, ni sitter ju för bövel vid samma bord.
Sitter på samma bord.
De tror inte att du märker det.
Nej.
Du måste känna dig lite som pappa, en ofrivillig pappa där nästan.
Ja, kanske. Jag har aldrig sett på det så.
Nu kommer du göra det.
Men man blir så himla osmidig när man är lite brusad.
Ja.
Man tror att ingen ser, men alla ser.
Men efter alla de åren ändå är det, alltså du måste bli jätteirriterad på folk som...
Nej, jag är nykter.
Okej, det
är nej. Nej, det är... Nej. Efter ett tag så blir man väl det, därför att det är svårt att diskutera med någon som är berusad. Den är inte sig själv, den är berusad. Och då är det ju... Jag kan inte vara otrevlig mot den heller, därför att det är lagligt att vara berusad i den här miljön vi befinner oss i. Sen så är det upp till bartender och vakter att avgöra om någon är för berusad. Det är inte egentligen min uppgift. Min uppgift är egentligen bara att se till att du har en rolig kväll genom musiken.
Ja, förändras din syn när du står i DJ-båset? Förändras liksom dansstilen från klockan 20 till klockan 03?
Det blir mycket,
kan du
mycket
beskriva den, ja, men tidslinjen?
Det är som att titta på Svansjön. Det börjar väldigt, väldigt lugnt och sansat och sen så landar det något crescendo där i väldigt fladdriga, yviga rörelser.
Precis.
Så du får typ en show varje kväll egentligen?
Ja, men det är också ganska spännande att se hur folk förändras under en kväll. Speciellt när det kommer till dans. De kan vara lite sådär, de vet inte om de ska gå upp på dansgården. De står i baren och jassar med lite. Och sen så efter någon drink så jassar de ännu mer. Till slut så vågar de se ut en meter ut från baren och står och dansar. Och sen så i slutet av kväll så står de framme vid, eller i DJ-båset och bara...
Du måste ju också se, eller ni båda från era utsikter där, måste ju se de här så, raggningsförsöken också.
Ja, de är rätt roliga.
Uh-huh. De kan vara väldigt, 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 väldigt härliga.
Har ni något konkret exempel där?
Jag tycker faktiskt att det var ett raggningsförsök som faktiskt gick igenom som jag blev extremt imponerad av. Och det här var för ett par år sedan på en nattklubb. Det ska man ha i bakhuvudet här. Så var det en snubbe som kom in väldigt väl uppklädd. Alltså det såg ut som han hade varit på bröllop. Väldigt väl uppklädd. Så kom dit med sina polare som alla kom i tisha och liksom jarlingar nästan. Men han kom i liksom kavaj, kostym väldigt, väldigt fin. Och så höll han på och drickade en kväll. Och sen så såg man att han pep iväg ut på dansgolvet. Och då gick han och bjöd upp tjejer. Så han gick fram till ett bord och liksom, får jag lov?
Nej!
Och liksom,
funkar det där?
Han fick upp en tjej. Och då var det, liksom, det var dans på golvet. De två liksom, väldigt intimt. Och jag vill minnas att de gick hem ihop. Det var också en sån här bartender-grej. Så alla bartender efter, såg ni den här killen? Ja, fan, han fick raggs. Finsnyggt. Så det är väl den som jag kommer ihåg sen. Sen har man ju sett mycket hopplösa raggningsförsök. Med liksom grabbar som har försökt rapa fram att vill du följa med hem till mig ikväll, men det är liksom med spotten ord som landar i tjejens ansikte.
Dina ägg.
Och ibland så kanske det till och med funkar.
Kan funka, men då är det ofta den här tjejen som har stått och gråtit i bartenden i 45 minuter. Så det är mycket tragik man ser där.
Alltså.
Men många hopplösa, det är faktiskt man tänker på raggningsförsök, det är mycket killar, men det är mycket hopplösa raggningsförsök från tjejer också.
Vad gör de då?
Många, alltså om tjejer som raggar på bartenden, där brukar det ofta börja med liksom, någon fin dialog, och så slutar det ofta i liksom tårar eller att öppna upp sig. Bara, min snubbe dumpar mig idag! Okej. Okay. Du vill ha två Red Bull vodka? Okej, var det så? Yeah, sure.
Då måste det vara jobbigt att servera mer till de där personerna också.
Ja. Många bartender brukar ha det bak i diskrummet, att man känner snabb höger vänster och liksom kollar, bara hon gått den? Nej, okej.
Ja, den är smart.
Ja, så jag måste bara pipa bak och kolla ismaskinen eller sånt. Så då brukar man ta en snabb höger vänster.
Okej, så vilka hemlisar har du fått höra då, Charlie? Du måste ha fått reda på väldigt mycket saker.
Ja, herregud, alltså jag har hela livshistorier.
Berätta alltså, något.
Ja, man blir ju lite frisör.
Ja, frisör och terapeut.
Ja, men lite. Alltså, jag vet inte om jag kan dra alla de mörkaste grejerna. Men det är, alltså, jag har ju fått höra fruktansvärda grejer från
det. Ja, det är så.
Ja, herregud. En tjej som var... Hon var inte en stammis, men hon dök upp och ställde och jobbade på lite då och då. Och hon berättade för mig att snubben som hon ska gifta sig med, hon har varit otrogen mot honom med hans bror.
Nej.
Och det drar hon för mig liksom när hon är lite och man bara hopp. Och jag var ju lite så här, jag var lite polare med hennes snubbe också.
Nej, så, ja. Vad gjorde du då?
Vi var inte nära vänner.
Nej, utan, men vad sa du? Vad säger man till en sån full människa som berättar en sån sak?
Ja, jag kommer inte ihåg. Jag gav ju inte tummen upp i alla fall.
Då hade jag blivit orolig faktiskt.
Nej, alltså, jag kommer inte ihåg hur jag riktigt hanterar det där. Men alltså, det är en av kanske 100 såna saker som man har fått höra.
Och hon kommer förmodligen inte ens ihåg att hon sa det här till dig.
Förmodligen inte.
Alltså det har jag tänkt på hur många kvällar jag har glömt hela kvällar. Alltså jag kommer inte ihåg ett smack. Ja. Så vaknar man dagen efter och bara, vad fan? Alltså de här klassiska karatefyllorna. Då kan jag tänka mig att jag har varit och pratat deep talk med. För det är det jag tycker är jobbigt nu när jag är nykter och går ut. Jag brukar ju aldrig vara kvar ute längre än kanske 22-23. För efter det är då folk börjar bli dräggiga. Visst är det någonting i det?
Ja, alltså 22-00. Så det, då växlar man upp.
Ja, då är det fullmånen. Och det har jag verkligen märkt att folk vill, många vill verkligen ha deep talks då, för de kanske är dåliga på att snacka känslor annars och öppna upp sig och så vidare. Och jag undrar om jag har sagt saker till random människor som bara, vet du vad den här som du sitter här nu och berättar det här liksom.
Ja,
och det kanske finns en anledning till varför jag fått de här blackoutsen, kanske för att jag inte ska komma ihåg och få skydda mig själv typ.
Då är frågan, hur får du utlopp för dina deep talks nu? Hur funkar det?
Jag pratar om dem med folk som jag litar på. Och jag har kontakt med mina känslor nu. Jag vågar prata om det utan några substanser.
Ja, jag förstår. Var det svårt att komma till det stadiet?
Ja. Alltså jag var väldigt van vid att så här, jag var ju van vid att dricka varje gång jag skulle vara social.
Mm.
Jag tyckte ju bara den biten var väldigt svår.
Mm.
Att hänga med människor utan att dricka, det kändes skitkonstigt liksom.
Jag som har gått lite samma spår som du, jag är inte helt alkoholfri, men jag dricker mig inte full längre. Det är fortfarande någonting som jag har svårt att ta mig förbi när det är den här sociala biten. Typ som, alltså det värsta jag vet, mingel.
Jag tycker fortfarande att det är jättejobbigt.
Jag älskar det.
Ja.
För att du dricker.
Ja. Om jag dricker så älskar jag mingel. Jag är översocial också.
Det beror också på vad man är för typ av person.
Jag är jättesvårt för gå på mingel. För jag vet att om jag ska på mingel, då är det nästan required att dricka alkohol, för jag kan inte gå runt och...
Jag tror också att det har att göra med en vana, för jag menar man har ju druckit sedan man var 16-17, någonting sånt liksom, och alltid i sociala sammanhang, så att det blev så konstigt att helt plötsligt inte göra det. Och liksom, det var ju alltid då de här djupa grejerna kom fram, och jag kommer ihåg att jag kunde ha sån ångest när jag hade varit ute någon kväll och bara så här, ni vet när man vaknar bakis och det kommer upp så här, pang, det minnet och bara shit, vad har jag sagt, vem sa jag det här till, jag vet att jag sa det till någon men jag kommer inte ihåg till vem. Och ännu värre liksom att jag kanske har råkat berätta en hemlis om min kompis till någon liksom. Den ångesten, jag ville typ dö dagen efter, för att det var så jävla jobbigt att känna, vad har jag gjort? Och sen varje gång så tänkte jag så här, men nästa gång behöver jag inte dricka så jävla mycket, för du håller ju inte på så här. För jag blev väldigt öppen och ärlig så fort jag drack. Men varje gång så hamnar man ju där i alla fall liksom.
Och det är en av de sakerna som man älskar med att inte bli avskalad, eller jag älskar. Jag har ju alltid haft jävligt svårt för fulla Charlie. Han är lite av en nemesis till mig. Vi har aldrig riktigt kommit bra överens, så när jag har mindre och mindre att göra med honom så mår man lite bättre, för han hade en förmåga, precis som du säger jävligt dumma saker. Av ingen anledning alls.
Men är det ingen av er som typ har gjort en tatuering eller sånt där riktigt korkat?
Nej, det kan jag inte. Inte tatueringar.
Nej.
Alltså, piercing.
Det har du gjort väl?
Nej, inget. Eller jag.
Du har ju för fan Holly Davidson vid naveln. Och inte det är en fyllig tatuering. Du vet inte fan vad det är.
Nej, det är faktiskt inte fyllig tatuering.
Det är det.
Men,
jag ska inte säga så mycket, jag carpe diem över ryggen.
Var inte det en fyllig grej?
Jo, det var det ju faktiskt.
Nej.
Jo, det var det ju faktiskt. Shit, det hade jag faktiskt glömt bort.
Vart gjorde du den?
Jag gjorde den i Frankrike.
Och du var packad och tänkte att nu ska jag fånga
tavlan. Ja, pang.
Nej, men det var jag och en polare som var... Vi hade supit så in i helvete. Och i Frankrike så åker man ju rattfull överallt. Så vi var as... packade och kanske lite influerade av annan skit också. Men då åkte vi förbi en tatueringsstudio och min polare gick in. Han bara, vi ska fan med tatuera oss. Ja, fan. Och jag hade aldrig tatuering. Det var min första tatuering.
Det också.
Ja, så min polare går in och börjar prata med den här tatueraren. Och han gestikulerar med händerna och liksom, och jag upplever det som jävligt liksom skrämmande. Jag trodde han skulle ha liksom svart och död och liksom, jag vet inte, alltså någon form av liksom jävligt mörk grej vill han ha. Och sen så vände han sig tatueraren till mig och bara, vad vill du ha då? Jag bara, jag vill ha motsatt från vad han har. Jag vill inte ha det han är. Tatueraren tittar på mig. Vad fan står du och säger? Det som han vill ha. Jag vill ha raka motsatsen. Okej, jag vill ha någonting glatt, någonting happy. Och han står och tittar på mig. Han bara, do you want like carpe diem? Och jag bara, yes! Det är så jävla jag. Det är så jävla jag, 1800 Charlie Petrus. Fånga dagen. Det är så jag lever.
Svanken!
Och så tatuerande. Och jag i stort sett glömmer bort det här.
Ja, för du ser ju inte din egen rygg.
Nej, precis. Och det visade sig att min polare, han ville ju ha en jordglob. Så det var inget mörkt liksom, utan det var jag som uppskattade. Man ville ha en liten jordglob över ryggen. Men själv vaknade jag upp med carpe diem över ryggen.
Men har ni jobbat utomlands?
Ja.
Era jobb?
Ja.
Alltså är det skillnad då på fulla människor och utomlands, alltså jobba hemma så?
Ja, alltså vi svenskar har fruktansvärt dåligt rykte utomlands. För vi är skitdåliga på att bete oss.
Vi släpper alla hämningar. Jag såg på nyheterna här för det var väl bara någon månad sedan. Så var ett inslag från Split i Kroatien som har blivit invaderat av svenska studenter. Mm. Som var där på studentresa. Och alltså det är 10 000 svenska studenter som åker dit och lever rövare under en vecka. Ja.
Men det är som Magaluf, där vi numera är portade mer eller mindre. Vi och engelsmän är liksom inte välkomna. Nej. Där.
Man förstår ju varför.
Ja, alltså, absolut. Alltså, Visby är trötta på svenskar som invaderar. Eller framförallt Stockholm då, för vi är ju sämst av Svea rike. Så det, jag vet inte, vi pratar med Jesper, vår vän som bor i Visby, och liksom Gotland är på väg att säga ifrån att nu är inga fler jävla stockholmare.
Nej.
Det är sån jävla, alltså det är en hel stad som blir liksom som en fyllecell. Och det
men alltså ni har varit i den här branschen så länge, blir ni inte trötta på alla de här fulla jävla människorna?
Jag har ju lämnat branschen nu.
Ja just det, du har ju till och med lämnat branschen.
Ja, men det är också jag tycker det är lite humoristiskt, för i restaurangsvängen så är ju det blir som ett förhållningssätt att gå runt och vara förbannad på människor. Man är arg konstant hela jävla tiden. Jag har aldrig varit med om ett arbetspass när allting bara flyter på och man, alla är så supertrevliga, utan förr eller senare så blir man förbannad och så går man runt och är arg.
Vad är det man blir arg på då?
Människor. För det första så det första som lämnar det mänskliga sinnet är ju liksom förmågan att vara trevlig. Och när det försvinner, det börjar ju tära på liksom, temperamentet någorlunda när man träffar liksom 40-50 personer som är jävligt otrevlig. Och sen så är det någon som liksom, alltså, fysiskt gör någonting, typ som stjäl eller tar någonting eller spyr eller lägger en spottloska i ansiktet eller knuffar någon. Och då rinner den här bägaren som har fyllts till bredden under hela kvällen. När den väl rinner över, då finns det ingenting som kan rädda den. Utan då går man runt och är så förbannad resten av kvällen. Så det,
jag förstår det. Ja. Alltså, I don't blame
you. Och det är väldigt, väldigt skönt nu när jag lämnar branschen för första gången på 12 år. Att
inte vara så arg.
Att inte vara arg. Jag är faktiskt inte arg någon mer, vilket är superhärligt. Jag går runt och jag har faktiskt klarat dagar utan att bli förbannad.
Men det är så intressant det där att folk beter sig sådär på sätt som de aldrig hade gjort när de var nyktra.
Nej,
och det har väl också lite med svenskheten att göra, att vi ska vara så himla försiktiga och det är jantelag och liksom. Och på något sätt så blir ju den här bar och kulturen ett sätt för oss att blow up som steam. Liksom. Att så här, nu kan jag bara köra loss och då bete mig hur som helst. Liksom.
100%. Det är också väldigt intressant när man pratar med folk som kanske inte kommer från Sverige, men alltså vi super ju för att bli fulla, eller vi dricker för att bli fulla.
Ja.
Det är också någonting som inte riktigt existerar överallt annars. England absolut.
Det är ju jättesorgligt.
Jo, för det är också så här, jag vet inte om ni har varit i London, jag tror att ni båda har varit i London. Men där när man tar en after work i Sverige är ju att du går och dricker tills du känner dig liksom salongsberusad eller till och med full innan du går hem.
Mm.
I England så går man och tar 1-2 öl och sen så går du hem. Det kan man ju inte göra i Sverige.
Nej, liksom, nej,
ska vi ses på en öl? Ja, men då slutar du på Patrice klockan 04.
Då är man ju jättetråkig annars. Precis, man bara, vadå en öl? Vad är vitsen med det? Liksom?
Precis. Ja. Precis.
Men jag vet inte om du kommer ihåg det här. I början av våran poddkarriär, för några år sedan, så hade vi en vild idé om att vi skulle gå in i olika företag och institutioner och agera som fulla.
Jaha, vadå,
så att vi skulle gå in på H&M i kassan och bete oss som fulla och liksom köpa någonting.
Var ni fulla eller bara betedde ni er?
Nej, vi gjorde det aldrig, så tråkigt nog. Men vi ville visa på det orimliga i att man är så berusad på någons arbetsplats.
Aha.
Så vi tänkte att vi går till Försäkringskassan och tränger oss i kön och, ja, men du vet, så som man beter sig.
Ja, för det är ju verkligen väldigt speciellt att vara på en arbetsplats där ens kunder är fulla hela tiden.
Ja, och beter sig väldigt risigt.
men ni måste ju ändå kunna få vara lite hårdare än typ någon som bara serverar kaffe på ett café.
Ja, jag hade ju det under mina sista år. Att jag började ju arbetspasset genom att antingen jobba prepp eller i matsalen som servitör. Där du måste vara trevlig. Även mot de här otrevliga Östermalmshäxorna. Men då fick man ju den här bägaren som fylldes och du fick inte visa den här aggressionen. Och sen så fick man gå in i baren då, där du på riktigt kan vara jävligt otrevlig.
Kasta saker.
Ja, och liksom första personen som sa något snävigt fick en sån jävla avhyvling, va. Och det där, alltså i baren, det kan vara väldigt förlösande att jobba i bar, eftersom du inte har den här att du måste vara trevlig, utan
för folk, alltså för ni måste inte vara trevliga eller? Inte på samma sätt som när man jobbar i restaurang.
Det är också den här magiska gränsen efter klockan 10. Nej. Utan,
för folk kommer ju inte ihåg det sen ändå. Det är inte som att de lämnar en
dålig recension. När väl alltså promillenivån har stigit till en viss grad,
desto otrevlig kan man vara.
100%.
Ja.
Kan ni välja något så här minne från alla de här åren som ändå var liksom, det här är fan det konstigaste jag varit med om.
Oj.
I mitt jobb.
Vi hade en snubbe som min barchef träffade. Det här var i en skidort. Jag kan säga, det var i Åre. Min barchef var ute och festade den här kvällen. Och så träffade han en snubbe som gick runt och hade saker innanför jackan. Och tittade lite på den här snubben. Och sen så gick de förbi varandra och så stannade den här snubben som hade någonting innanför jackan lite längre ner. Så min barchef kollade lite efter honom. Och då hade han en pappersdispenser. Och en burk oliver.
Va?
Som han hade stulit från vårt jobb. Då. Så vi bara själv ser på det här och bara, fan, den där olivburken, alltså det var en väldigt praktisk, väldigt fin olivburk.
Oh,
som han kände igen. Han bara, vad fan, har du... Vad är det där? Ah, jag tog det här från stället.
Men det där är så kul, för att jag blev också... Visst heter det kleptoman när man tar saker?
Ja.
Ja, jag blev ju också värsta kleptomanen när jag,
framförallt
när jag började dricka. Jag har vaknat med så konstiga saker hemma hos mig dagen efter. En gång så kom jag liksom... Jag hade en stor, ni vet, så här, superstor pepparkvarn.
Mm. Ja, hemma. Sån restaurangpepparkvarn.
Ja, en sån jag bara, gud, vad fick jag den här ifrån? X antal shotglas har ju kommit med i väskan, ja, för mig. Så, jag tar hela glaset och lägger in i väskan.
Alltså det... Men folk gör såna där grejer. Men,
det är inte bara jag alltså.
Men nej, herregud. Men han, alltså den här snubben, han tog en pappersdispenser alltså från toaletten. Jättemärklig sak. En annan tog en toalettstol.
En alltså, toalett?
Alltså ringen, toalettringen. Var den snubben som man bara, ja, okej. Fun times. Och folk har liksom stulit lampor från borden och kuddar. Det var en snubbe som stal typ 4 kuddar.
Hur fan fick han med sig dem? Han
och det är också fan, folk får med sig en pappersdispenser och lite kuddar. Liksom.
Ja, ja.
Men det är, folk blir alltså, maniska.
Ja, du då Henke, vad är ditt knäppaste minne?
Det är så många.
Jag förstår att det är svårt.
Nej,
att välja ett.
Jag skulle vilja säga att det fanns en tid när man fick röka inomhus på nattklubbarna. Precis det bytet tills det, när det vart liksom, du inte fick röka inomhus. Kanske 2-3 månader efter. Där märkte man hur folk var annorlunda. När man kunde känna dofter efter folk som hade spytt. När du samtalade med, innan så kände du inte riktigt den doften. Du kände ingen doft överhuvudtaget, för allting luktade cigaretter.
Du kunde knappt se på människor.
Ja, nu så helt plötsligt så kände du som folk stod och släppte sig. När du stod och pratade med dem.
Ja, alltså, det är så jävla äckligt.
Ja, och du sa du kunde känna spydoften, en sån här spyande direkt på folk.
Också på tal om saker man aldrig skulle göra nykter, det är så här, bara ställa sig och spy mitt på ett dansgolv.
Nej, men, eller bara ställa dig och fjärta högljutt liksom. Framför en person som du står och pratar med.
Mm. Vad är liksom annars den största skillnaden på nyktra och versus fulla sällskap när de är ute, skulle ni säga?
Alltså det är väldigt svårt att generalisera det där, för nyktra sällskap kan också vara riktigt jävla odrägliga. Nu blir det en väldigt, väldigt generalisering igen.
Ja,
men jag är bra på det. Den här typen av nyktra människor som ser det som liksom en badge of honor att jag är nykter och är lite, alltså, lite sådär,
lite finare.
Lite finare och går in med den attityden att vi dricker inte alkohol, vi är finare. De har man liksom på riktigt samma aggression till som man har sådana här snubben som står och pissar i baren precis. Mm. För de kan vara riktigt jävla, alltså de generellt sett riktigt jävla otrevliga.
Men kan det också, okej, men om vi bortser från dem då.
Ja.
Alltså är det tråkigt som bartender när det kommer in nyktra personer? Känner man sig bara, åh.
Jag tror att det kan finnas en generell obehagsfaktor i det här. Det kan bli lite obehag. För alltså, man är van att hantera fulla människor. Och vet hur man handskas med fulla människor helt enkelt, att man vet att man kan skjuta ganska hårt emot dem och de är beroende av dig för de vill ha det som du har.
Mm.
Att hantera nyktra människor kan bli lite som att gå på glas, så att här kan jag inte riktigt bete mig som jag gör till de här idioterna som är inne på sin sjunde Jäger Red Bull.
Men hur blir du annorlunda med, alltså blir du att du bara blir
lite försiktigare och kanske lite proper är fel att säga, men man
sköter det lite mer,
man sköter sig lite mer.
Ja.
Och det är sen såklart på nattklubb eller sånt där, när man inte varken har tid eller ork att se på vilka som är vilka, så kanske man inte bryr sig lika mycket, men generellt sett så skulle jag säga att man får en pinne i röven som man står lite rakare i.
Märks det direkt när en nykter person kommer in, alltså till exempel på ditt dansgolv, ser du det direkt?
Ja, den är ju oftast stelare än de andra.
Ja,
men känner du så när du går ut, du? Om du, för fortfarande så, nattklubbsmiljön är ju ändå en kulturell smältdegel för att möta människor, för att lyssna på musik, för att uppleva kultur, konsert och sådär. Sen så är det ju alkohol där. Går du ut fortfarande och upplever de bitarna eller undviker du de miljöerna?
Alltså jag hade ju, min slogan när jag fortfarande drack var ju att jag dansar aldrig nykter. Liksom.
Mm.
Magnus Uggla sa det.
Ja, ja.
Jag gjorde aldrig det heller då. Sen har jag, alltså det där som är så sjukt, när jag precis blev nykter så tänkte jag att jag aldrig mer kommer vara i sådana miljöer. Framförallt inte efter klockan 22 liksom.
Nej.
Men jag, alltså sen dess, jag har faktiskt varit ute. Alltså jag var på Bench och såg en konsert som började klockan 02 nykter. Det var skitcoolt. Alltså det var liksom så här, wow, alltså vad häftigt det är att faktiskt kunna höra musiken. Att liksom kunna njuta av den här musiken. Det var The Blaze som jag gillar väldigt mycket.
Mm.
Och liksom kunna stå här och dansa och sen gå härifrån och veta, jag har inte gjort bort mig utan jag har faktiskt bara haft kul. Och det som är skönt med att vara nykter i sån här miljöer, det är att de flesta andra är fulla, de ser inte vad du gör i alla fall. Så man kan liksom släppa loss på ett annat sätt.
Alltså jag har ju alltid, jag älskar ju att dansa oavsett om jag är full eller nykter. Nu har jag ofta dansat full för det är bara så jag är. Men det var en vän till mig när jag växte upp, när vi gick ut innan vi varken hade pengar eller var i rätt ålder när vi gick ut på klubb. Så, och han gillade att dansa med vad jag gjorde. Och det, han sa det till mig, när man blir lite stel på dansgolvet och vågar inte riktigt röra sig, att ingen vet att du är nykter förutom du.
Alltså det är så många gånger jag har liksom köpt dyra biljetter till en konsert och sen har jag typ missat halva konserten för jag har stått i kö till baren för jag tycker det är viktigare att få tag på en drink än att se dem jag faktiskt vill se. Så att värderingarna har ju på något sätt förändrats. Och så här, nu det som funkar med att gå ut nu, det är så här, ja, man sover lite innan man ska ut, man dricker någon energidryck och sen så är man ute och dansar och sen så går man hem. Mm. Och det är så jävla skönt. Och det som man får en high av nu då med sådana kvällar, det är ju att jag känner, shit, jag var nykter hela den här kvällen och jag kom hem och är nykter fortfarande. Alltså det är typ en high för mig.
Vilken grej.
Ja, det är bättre att vara nykter, hörrni. Alltså så är det ju. Men jag, om man tänker nu att den som lyssnar nu och vill ändå testa på att vara nykter och gå ut och sådär.
Mm.
Vad är liksom era tips att tänka på till en nykter person som går ut? Alltså till exempel lifehacks för nyktra personer.
För nyktra personer. Alltså generellt sett. Alltså egentligen på nattklubb framför allt så tipsen där är som tipsen för alla i stort sett.
Bete dig!
Ja, och nu, alltså, nu när man är nykter så har man ju förmåga att faktiskt vara trevlig, vilket bartenden kommer uppskatta och kanske till och med rycka dig lite extra i armen de gånger du vill beställa, så att du kanske får gå lite före.
Hur visar man att man är trevlig då när man står där?
Ja, du står inte och skriker fem Red Bull utan
my name is
precis, ursäkta och knäppa med fingrarna så här. Det är väldigt få bartenderna som tycker om det generellt sett, utan
ska man stå med kortet och visa att här är jag?
Viftar du med det där jävla kortet och åker ut på dansgolvet.
Vad ska man göra för att få uppmärksamhet då?
Du ställer dig bara, för som sagt, bartender säger vi ser allting.
Det
är ingen som är osynlig i baren, utan vi ser precis allting. Så var inte orolig för att ingen ser dig, för vi ser allting. Vi tar det när det är din tur.
Och man kan vara säker på att om man beställer en alkoholfri drink så får jag det.
Ja, för det första så är det olagligt och servera alkohol till någon. Och det finns ingen bartender som skulle vilja göra det.
Du ska inte tjäna någonting till.
Du tjänar ingenting till det, utan det finns absolut ingen mening med att ge dig alkohol när du inte har bett om det.
Det är nog snarare åt andra hållet.
Ja, precis.
Just det.
För där
man kanske vill ibland ge en mocktail till någon som inte ska dricka med.
Det är kanske till och med någon som får en mocktail utan att de vet om det.
Har det blivit så?
Ja, det är när Mister som inte riktigt kan rapa fram att han vill ha en vodka Red Bull. Kanske bara får en Red Bull med lite is. Vem vet?
Ingen här
eller? I don't know. Nej, vissa är ju också lite så här oroliga för att man ska bli dömd om man tar något alkoholfritt.
Ja.
Det finns ingen bartender som bryr sig. Ingen bryr sig om du dricker alkoholfritt eller inte. Många bartenders applåderar att du dricker alkoholfritt.
Man kanske tycker att det är skönt, ja, som bartender.
Ja, 100%.
Ja, du är ju ett mindre problem att tackla så vidare du kan bete dig.
Och det finns ju väldigt många bartender som liksom ser det som en bärsvarna, att många vill inte dricka alkoholfritt framför sällskapet man är med. Så om man går fram till en bartender och säger att jag kommer beställa alkoholfritt ikväll, så om jag säger att jag ska vilja ha en GT så vill jag bara ha tonic. Och många bartender tar det väldigt, väldigt seriöst.
Ja, det är så.
Jag gjorde det så fort folk kom fram och sa det, att jag är med det här sällskapet, de vet inte att jag dricker alkoholfritt, kan du fixa det? Självklart.
Det sant?
Så
man har liksom en hemlig deal där med sin bartender.
Och det är jättevanligt. Så för de där ute som vill dricka alkoholfritt men inte framför sällskap, så många, eller alla bartender tar det jätteseriöst och hjälper dig jättegärna med det.
Vad fint.
Så det kan man ha som bakgrundstanke.
Jätteskönt att veta, tycker jag. Ja, har ni några famous last words eller?
För de som dricker... Jag dricker mycket, mycket mera alkoholfri öl. Eller alltså lättöl när jag är ute.
Mm.
Det har blivit mycket mer min grej när jag är ute. Det är ett bra tips att gå neråt i alkohol.
Jag kan säga det. Jag har krökat ganska hårt i 12 år. Och nu gör jag inte det längre.
Nej.
And I fucking love it.
Ja, du ser jättefräsch ut.
Tack så jättemycket.
Ja, det gör du faktiskt som att jag var lätt förvånad.
Ja, precis. Här har jag suttit och försökt stöta på dig under hela den här poddsändningen. Och så får man äntligen...
Romance in the
house. Ja, verkligen. Du ser typ...
Du ser faktiskt
du såg jävligt trash ut där i början. Men...
Och det här är ingen fyllesnack heller.
Nej.
Exakt,
jag mår så in i helvete mycket bättre genom att vakna upp och inte vara bakfull och inte behöva ha samtal med Fille Charlie på morgonen efter. Utan det är förbannat skönt att inte dricka.
Fy fasen, vad fint att höra. Jag håller verkligen med dig. Ja. Fille Sara är long gone och jag saknar henne inte för ett ögonblick. Jag saknar inte att vakna upp med vägskyltar hemma som jag plockat hem på vägen. Eller öl som...
En jävla
liksom
pappersdispenser inne på muggen. Fan, jag har en extra toalettring här. Fan, sjukt alltså.
Hörrni, Charlie, Henke, tusen tack för att ni var med.
Det är vi som ska tacka att vi får vara här.
Fred, kärlek och nykterhet.
Ja, fred, kärlek och lättöl.
Ja, precis. Jättemysigt. Tack så mycket.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej! Podplay, en del av